Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag med den lite skrovliga förkylningsrösten är Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström som förmodligen sitter och är oförskämt brun just nu. Är det så, Lovisa?
Ja, men jag är också oförskämt jetlaggad. Och jag satt och klagade igår kväll för min 8-åring för bakter. Och han bara, ja men Lovisa, eller nej men mamma, åk inte till Thailand då. Typ, han har fattat den här grejen, att man får inte klaga om man har haft det väldigt bra.
Gud vad roligt om han hade sagt, men Lovisa, ja, så lillgammal.
Det hade han ju för sig kunnat göra. Han är sån där som har börjat dra till med ironi. Han har börjat häckla. Hans storbror Sixten, han körde den här slow clap häromveckan. Och typ för att markera typ hur tråkig man kan vara. Så att jag börjar få de söner som jag faktiskt förtjänar. Jag har behandlat dem likadant.
Men det är roligt när man märker att ens barn börjar få lite humor. Och att de liksom börjar förstå humor också.
Ja, jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag gillar själv när andra barn, som alltså mina kompisars barn eller barn man träffar, jag gillar när de fattar humor. Ibland så kan jag tycka synd om barn som inte är med på den här. Ibland kan det vara ganska fin linje för humor, och jag bara känner så här, oh nej, nu vart det jättetokigt, och så måste jag så här själv ursäkta mig, fast jag tyckte skämtet var väldigt roligt, så jag måste så här, jag fnissar samtidigt som jag försöker så här dämpa så här, att jag menade alltså inget illa nu.
Men du, apropå det vi pratade om i ett avsnitt av Träningspodden för några veckor sedan, hur många avföljde dig när du var i Thailand?
Jag tror att det var ungefär 170. Kanske.
Det är ganska sjukt det där ändå. Det slår aldrig fel. Men jag förstår i och för sig folk den här gången, för att det har varit väldigt grått och mörkt och trist och regnigt här hemma. Så att jag tror att det sticker lite extra i ögonen när man ser härliga bikinibilder på soliga stränder.
Ja, jag hörde rykten om att solen aldrig gick upp den veckan.
Nej, men det kändes som det. Det var faktiskt helt sjukt, för det var som att man levde inne i en gruva dygnet runt. Väldigt obehagligt är det faktiskt när man aldrig ser solen.
Men egentligen så borde jag ha slutat på plus minus noll. Men alla de här asiatiska följarna som jag får när jag är typ i Thailand till exempel, de brukar jag gå in och blocka för att jag pallar inte med.
Blocka?
Ja, jag gör det. Jag vill inte ha thailändska följare. Så jag brukar, så fort
varför
jag får,
då?
Jag tycker de är så irrelevanta. Okej att vi är i samma stad, vi är på Phuket typ samtidigt, då börjar de följa mig. Jag bara, nej men gud, stackare, du tror att du kommer få en viss typ av inlägg av mig, men vänta bara några dagar till när jag kommer till Stockholm. Så jag vill ha många svenska följare. Jag brukar till och med vara så hård att jag blockar. Om jag ser att någon som börjar följa mig har, ja, men följer mer än 2000 personer, då brukar jag gå in och blocka dem också. För då tänker jag att det är någon så här spamkonton. Jag vill att mina siffror ska vara så snygga. När jag går in och kollar på min... Jag har ett sånt här företagskonto på Instagram så att jag kan se vart alla mina följare kommer ifrån. Och då är det väldigt snyggt när jag ser så här att det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Jag har ganska många följare i Västerås, Uppsala, Örebro, Linköping, de här större städerna. Jag har en hel del, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn. Men du vet när det står så här att man har massa följare typ i Bangladesh. Jag bara nej. Block, 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 block.
Nej, det här var det sjukaste. Jag har aldrig hört någon som gör det.
Jag vill inte blocka ha följare.
De måste väl själva få avgöra vad de vill se på Instagram. Det kan väl inte du bestämma
siffror
åt dem?
Ja, men jag är sen noggrann med, jag vill inte... Alltså om jag går in och kollar på, jag är ju privatdetektiv, jag har ju till och med haft ett helt avsnitt som handlar om det här, förmågan att kunna göra research. Men om jag går in och kollar på någons Instagram-konto och så ser jag att, klicka in på vem som följer dennes konto, så ser jag att det är massa så här arabiska namn eller asiater eller liknande. Då tänker jag alltid att det är någon som har köpt följare eller att någon annan har köpt följare åt den. Sen kollar jag också ratiot mellan antalet visningar om man lägger upp en film på Instagram och antalet följare. Om en person har typ 150 000 följare och... antalet visningar på en film är typ 5 000 uppemot 10 000. Då vet jag också, ja, då är det köpta följare.
Men du är väldigt detaljerad i de här grejerna måste jag säga.
Jag har till och med gjort en formel för det här. Så att det man ska titta på, antalet visningar på en film versus antalet följare den profilen, och då pratar vi om de här stora kontorna, då skulle man behöver hamna på ungefär 33% av antalet följare, då vet man att det är ett riktigt, alltså att man har riktiga följare. Så om en person har 60 000 följare, då bör en riktig film ha ungefär 20 000 visningar. Där kan man, då vet man, ja. Så det, och det kan man se det här nu har jag gått, jag går ju väldigt hårt in och sen är jag ganska så cynisk. Så då ser jag att om det är ett väldigt stort Instagramkonto som aldrig lägger upp filmer, då är det för att man inte vill avslöja att man inte har riktiga följare.
Ja, fast jag kan känna att det här blir ju lite orättvist för algoritmer och sånt där. Ibland när man tittar hur många konton man har exponerats för, det kan man ju se om man har företagskonto. Då så kan det vara så att mitt inlägg har bara exponerats för hälften av mina följare.
Jo, vilket, men de har nog kanske inte varit inne på sin Instagram heller. Så att det är ju lite överdrivet också med den där algoritmen. Alltså jag vet till exempel min bästa kompis Karin. Hon ser inte mina inlägg om hon inte går in och kollar på dem. Trots att hon har likat dem hela tiden.
Nej, jag vet. Och då så är det för flera stycken som följer mig också.
Ja, men man ska också komma ihåg att väldigt många av ens följare inte går in på Instagram regelbundet. Så att det är lite överdrivet med den här algoritmen. Men jag är som sagt, jag är ganska cynisk och jag dömer hellre en friare när det gäller Instagram.
Åh, herregud, du är stenhård. Ja, ingen där ute vill råka ut för Lovisas vakande öga, det kan jag säga. Börjar hon hoppa på ditt Instagramkonto, då är du rökt om du har något fuffens i bakluckan.
Ja, men
det, jäklar.
Ja, men jag, för mig är det är väl klart att jag från början, de som var tidiga på Instagram fick ju många följare snabbt, särskilt om man kom med på den här utforskarsidan. Men de som var snabba och sen har de inte fått en tillväxt. Låt säga att de redan för 4-5 år sedan hade 60 000 följare. Så har de fortfarande 60 000 följare. Då är det också någonting som är fuffens. För ju fler följare som du har, desto fler följare kommer du också att få.
Ja, men det har jag märkt att det går väldigt långsamt uppåt nu för tiden. Och så känns det som att många har liksom stannat till. Jag vet inte om det är någon trend i tiden. Sen är det ju sådana som är väldigt aktuella just precis då ökar ju som bara den.
Men annars så känns det som att det kryper liksom uppåt nu för tiden. Men jag tror att Instagram växer ju inte längre med antalet nya användare. Så jag tror att de användarna som finns, de hoppar runt bland olika Instagram-konton. Men jag älskar ju Instagram. Och i den här nya uppdateringen för iPhone så kan man ju gå in och se hur mycket tid man lägger på varje app. Och jag kan säga att Instagram, den har ju typ 4 gånger så mycket tid som Facebook när det handlar om så här, hur länge det visas på min skärm. Så att jag älskar ju Instagram.
Ja, men vem går ens in på Facebook längre? Alltså, jag gör det inte det.
Nej, jag tycker att Instagram är bra mycket roligare.
Jag är bara där inne för att kolla vad som händer i grupperna som jag är med. Till exempel mitt basketlag. För där lägger vi upp så olika uppspel vi har och information om matcher och lite sånt. Det tycker jag är enda uppsidan med Facebook. Annars är ju det jättetråkigt.
Men apropå då när man får nya följare eller tappar följare när man är i sol och värme. Jag har ju varit i Thailand, jag är hemma och nu har jag några såna riktigt intensiva veckor innan jag tänker ta någon form av jullov. Och det var ju många som var nyfikna på dels som följde väldigt noggrant min träning och mina prioriteringar under hösten, men det var också många som var väldigt nyfikna på hur ska det gå sen. Och du och jag, Jessica, har ju pratat ofta i träningspodden om de här, när man tittar på så här före- och efterbilder på människor, typ innan man började träna hårt och sen efter. Och det jag tycker är mer intressant, det är efterbilden.
Alltså vad efter efterbilden, vad
efter efterbilden. Ja, men om någon gör en sån här riktigt 10 veckors hård satsning med håller på att räkna kalorier och man tränar jättemycket och man tar morgon PVs varje morgon och kommer med så inspirerande citat på Instagram och så vidare. Och så lägger den upp så här sin efterbild. Så här vältränad blev jag. Och sen så 3 månader senare så ser man samma person som bara, ja, nu är det dags att styra upp kost och träning igen. Nu har jag slappat alldeles för länge. Och så ser man att efterbilden, den är liksom, om man ska använda någon så här form av fåfänga ögon, sämre än förebilden.
Alltså, ja, men jag tänker att det här är ganska vanligt, för att när man gör någon slags satsning, om man gör en träningssatsning eller man gör en kostsatsning eller en träning och kostsatsning, då vill man ju gärna att det ska vara en begränsad tid. Det vet ju du själv, du klarar ju inte av att ställa in dig på ett mål som ligger för långt fram i tiden, utan man vill ändå säga så här, okej, nu ska jag köra stenhårt i 1 månad, kanske många tänker. 2 månader, det är faktiskt ganska länge. 3 månader är skitlänge. Men man har ändå någon slags begränsning för hur länge man orkar. Som när jag körde i våras till exempel, då körde jag i april. 1 månad. Och det var ju på något sätt för att kicka igång lite bättre vanor. Bättre träningsvanor, bättre kostvanor och sådär. Men hade jag vetat att det här ska fortsätta för alltid, då hade ju inte jag pallat att hålla på. Så jag tränade ju nästan varje dag. Utan man måste ju någonstans sätta så här, okej, det här är mitt mål. Och när jag har uppnått målet, då är det ju ganska naturligt att man liksom trillar tillbaka in i andra vanor. Och har man jobbat stenhårt för att uppnå någonting och fått jättebra resultat, då kan man ju liksom inte bara gå tillbaka till sitt gamla liv. För att då kommer ju allt det här att smyga på igen. Då tappar man ju de muskler man har byggt eller lägger på sig det fettet man har tappat eller vad det nu är man har försökt få för resultat. Så jag tänker att det är ju egentligen är det ju ganska naturligt att det blir så.
Ja, men jag blir ju mer imponerad till exempel av de personerna som lägger upp ett halvmaratonprogram till exempel. Alltså, jag brukar säga att vem som helst som är skadefri faktiskt kan träna sig för milen. Alltså att kunna ta sig runt tjejmilen banan. Det kan de flesta faktiskt träna upp sig till. Men det här med att kunna träna sig till halvmaraton, då börjar det ju faktiskt bli tufft. Man måste tänka på att hålla sig skadefri, man måste ha motivation till att springa flera gånger i veckan och så vidare. Och så tränar man som fasen för att kunna springa ett halvmaratonlopp eller för att kanske man måste inte springa ett lopp, man kan också bestämma sig en söndag, ja, men då, nu ska vi springa 2 mil, och så ställer man till och med upp människor efter banan på olika ställen så att man får komma med lite pepp och lite vatten och så vidare. Då tycker jag ju att jag blir ju mer imponerad över dem som 10 veckor senare också kan springa halvmaraton distansen utan att ha följt ett jätteintensivt program 10 veckor till. Alltså att man lägger den så pass grund och inte, du vet, jag brukar ofta ta den här ap-emojin som exempel på när man, så här, man känner av benhinnorna, man känner att det ömmar i ländryggen, man tränar trots att man har ont i halsen och så vidare. För att man vill klara halvmaratondistansen till vilket pris som helst. Men om man tänker lite mer långsiktigt, visst jag klarar halvmaratondistansen, men jag klarar också springa 21 kilometer 10 veckor efter det. Istället för att få den här höga piken och sen fallerar allting. Sen måste jag rehabba mig i 3 månader. Eller jag fick ont i halsen och därför kan jag inte träna på 6 veckor och så vidare. Jag tycker att det är coolt när man kan träna både smart men också resultatinriktat. Och jag tror det är det som många tycker är klurigt. Att träna smart är ju inte alltid det som premieras. Det som premieras är ju det här dedikerade piskan på ryggen, att prioritera träningen no matter what, att springa trots att man har ont i hälsenan eller snuvig och allt det här. Men jag tänkte på det som många var nyfikna på och hörde av sig till mig, det var som, vad ska hända nu? Jag tror ju inte att de som följer mig i träningspodden eller på sociala medier och liknande tänker att nu ska Lovisa lägga sig på soffan och inte träna någonting. Alltså, så är, jag tränar ju jättemycket jämt. Men jag har funderat jättemycket på de frågeställningarna just kring vad händer nu. Jag har inte alls fått den här postmaratondepp. Eller att, så här, att det blir tomt nu när jag inte har något program att följa och så vidare. Det var jätteskönt när jag var i Thailand en vecka och bara lägga massa krut och fokus på alla andras träning. Jag körde ett pass om dagen själv. Och då bara för att det är roligt, bara för att jag älskar att svettas i värme, bara för att jag älskar jättehög musik, bara för att jag älskar att träna i grupp. Helt andra argument än de som jag har motiverats av dagligen under hösten. Men det som är intressant, det är ju när jag under hösten hade förväntningar på att flera saker, alltså om man tänker som staplar eller parametrar eller knappar som man ska vrida på, så tänker man sig så här att okej, nu följer jag ett träningsprogram och då förväntar jag mig att om man kan mäta lite mer objektivt, liksom säga, men nu vill jag öka min muskelmassa. Det är liksom en spak att vrida på. Jag vill minska min fettvikt. Det är en annan spak att vrida på. Jag vill gå ner i vikt. Det är en tredje spak att dra i. 4, lite mer subjektivt. Jag vill bli starkare ett visst antal övningar med visst förbestämda redskap. Då är det ytterligare parameter man drar i. Jag vill kunna prestera bättre på jobbet. Jag vill ha mera ork. Det är också någonting som man förväntar sig som träningsresultat. Och ju fler av de här spakarna eller knapparna eller parametrarna som man tänker sig att det ska hända saker med, desto mer krävs ju också av en själv. För om man hade bara som fokus under en träningsperiod att bara bli starkare i 3 stycken övningar, då är det mycket lättare. Det kräver mindre än om man samtidigt tänker sig att man ska få synligare muskler. Och för min egen del, jag reviderade mina mål efterhand som jag nådde dem. Och kunde ändra, lägga till lite fler, minska ner värdet på vissa. Men i slutändan, det som hände efter 10 veckor, det var ju att jag hade ökat i styrka i flera av övningarna som min coach mätte mig i. Jag har ökat i muskelmassa, jag har minskat i fettvikt, jag har gått ner i kroppsvikt. Men jag har ju inte mätt någonting i att så här kunna springa milen snabbare. Jag har inte tänkt sig att jag ska kunna prestera bättre på jobbet. Det är snarare tvärtom att jag har varit sjukt sliten mentalt. Men om jag nu, låt säga 4 veckor framåt, tänker mig att jag behöver inte minska fettvikten. Jag behöver inte öka muskelmassa. Jag ska inte gå ner i vikt. Jag ska bara bli starkare i 3 övningar. Det kommer kräva mycket mindre av mig än vad de här 10 veckorna bakåt gjorde, där alla spakar i princip förändrades åt något håll. Och det är det jag tänker att många människor vill ha alla delar. Man tänker sig att man ska börja träna crossfit och då ska man bli snabbare på milen, få synligare magmuskler, minskad fettvikt, man ska gå ner i vikt, man ska bli starkare i knäböj och marklyft, man ska dessutom kunna göra 100 burpees på kortare tid och man ska känna sig piggare på jobbet. Det är ju höga krav.
Ja, det är det ju, och framförallt så är det väl kanske jobbigt att hålla i det efteråt. Det är ju lite samma effekt som med jojobantning. Att en del som är väldigt överviktiga bantar ner sig jättemycket, kanske så 30 kilo eller ännu mer, och sen så går det ett år och så har de gått upp det de gick ner och lite till, och sen så kör vi samma process en gång till och så tillbaka till utgångspunkten och kanske ännu mer. Jag tror att det är då det svåra arbetet börjar. Jag tror väldigt många klarar av att göra en tidsbegränsad satsning för att få förändring eller uppnå resultat på något sätt. Men jag tror att det är inte lika många som orkar göra vad som krävs för att bibehålla resultaten efteråt.
Det vittnar ju en hel del av de kompisar som jag har som håller på med fitness. Eller sån här poseringsträning. Alltså att man pratar om att man är off-season och on-season. Och on-season, då är det ändå 8, 9, 10 kilos skillnad och betydligt mindre fluff. Alltså det här som vi vanliga människor ändå har fluff på kroppen och vi kan vara starka och vältränade. Men det är ändå liksom... Det är inte synliga muskler och blodådror på biceps. Ja. Men jag tror att alltså det de pratar om när de så här ska förklara för mig hur det känns att under 3-4 månader har legat extremt lågt i kaloriintag. De räknar kalorier, de är ute och går en timme varje morgon, tränar 2 timmar på gymmet och sitter på spinningcykeln en timme på eftermiddagen, plus bara äter ris och kyckling. Kanske lite broccoli om man är generös. Det är ju att de säger att de här första veckan eller två när de börjar äta vanligt igen, då, alltså det är så psykiskt jobbigt att gå upp 3-4 kilo i veckan, att få ont i magen så fort man äter någonting som man inte är van vid, att bli svullen, det som du och jag brukar prata om, att man får PMS och så känner man sig lite svullen och så tittar man i spegeln, alltså för det var ju inte så farligt, men känslan är att man är jätteplufsig. Och de säger att de får ju hang-ups på det, för att det hjärnan tror och tänker, det är att det normala, det är den här låga fettprocenten, det är disciplinära, det är den här att ha förbestämt hela veckans träning och hela veckans mat och hela veckans hur man ska tänka och allting är planlagt, att man tänker att det är min riktiga vardag och nu bara släpper jag på tyglarna lite grann för att sen komma tillbaka till min hårda strukturvardag. Men det är ju sällan det som är det riktiga. Och mina kompisar brukar säga det, att har man väl varit inne i en sån där hård disciplinär period så är det jättesvårt att slappna av och bli nöjd i det som alla andra har som vardag. För att man tänker hela tiden på att de där 3 månaderna, det var då jag var som bäst. Då var jag som mest nöjd med mig själv. Det var då jag var som bäst på jobbet eller kunde prestera mest på mina tentor och så vidare. Fast det var inte så. De har glömt bort att de var trötta, att de var slitna, att de alltid hade lite ont i ryggen, att de inte kunde sova något bra, att de inte hade umgås med sina vänner. Det har man glömt bort. Det enda man kommer ihåg, det var hur nöjd man var när man såg sig själv i spegeln. Och det är de bilderna man sitter och kollar på i telefonen när man liksom ska drömma sig tillbaka. Och det har jag ju väldigt svårt för.
Men så här är det med allt i livet. Man kommer ihåg det som är bra till slut. Och sällan det som var dåligt. Det är en mänsklig grej, tror jag, för att vi ska överleva. Om vi kommer ihåg allt som var dåligt, då skulle vi fan lägga oss ner och dö.
Då skulle vi i alla fall inte skaffa fler barn.
Nej, verkligen inte.
Som vanligt så sponsras träningspodden av våran favoritapp för ljud och e-böcker, nämligen Nextory. Och Jessica, jag måste ge en liten sån här uppdatering på våra förra inslag om Nextory. För då pratade vi om Keplers nya Lazarus. Och jag kan säga att under min vecka i Thailand så plöjde jag igenom den som en ljudbok. Och jag höll på att kissa ner mig. Det var så läskigt.
Oh.
Och det läskigaste det var att många av scenerna i den här boken utspelar sig på vårat landställe.
Nej!
Och det är, du vet, bara jag säger det här nu så får jag rysningar. Det var så läskigt. Och jag har gått på exakt de här ställena där man hittar massa lik.
Nej.
Och det är så, du vet, hela min kropp. Och jag bara låg där. Och så var jag tvungen att titta upp ibland över solstolskanten för att så här, kolla liksom. Nej, men det är ingen fara. Du, alltså Keplers böcker, ingenting gör mig så rädd som dem. Och jag gillar inte skräckböcker generellt sett, men gud vad jag älskar Kepler.
Nej, men jag älskar också Kepler, men jag blir ju så fruktansvärt rädd. Du får ju inte avslöja någonting hur det går, för att jag har ju läst alla böckerna. Och Lazarus har jag inte bestämt mig om man ska lyssna på eller läsa ännu. Man kan ju faktiskt göra båda dera i Nextory. Man kan välja själv lite grann. Men det, jag kommer ihåg speciellt när jag läste Stalker. Har du läst den i Kepler-serien?
Ja, men två gånger.
Nej, men vet du vad, då var jag så rädd så att jag vågade inte vara ensam hemma. Det var så läskigt så att jag gick och tittade i alla fönster hela tiden bara för att se att ingen stod utanför fönstret. Och alla ljud jag hörde i mitt hus, varenda så här liten golvplanka som knarrade, så fick jag så här hjärtklappning och tänkte så här, nej, nu dör jag, nu är det någon här inne i huset. Så att det är kanske inte bra för nattsömnen, Keplers böcker, men de är ju väldigt, väldigt spännande.
Och jag är ju extra glad över att Saga Bauer, den här kampsportaren som är huvudperson i Keplers böcker tillsammans med Jona Linna, hon bor faktiskt nästan granne med mig i böckerna. Det tycker jag också är rätt ballt.
Det måste ju vara väldigt coolt att läsa böcker som utspelar sig i miljöer som man känner igen.
Det är därför jag blir så rädd. Ja. Det är precis här jag går till och från skolan med barnen.
Så då tänker du att nästa gång du går på den här vägen, då kanske du hittar ett lik?
Åh, nej. Alltså, jag får bara rysning. Nej, men jag kan säga så här. Har man gillat de tidigare Kepler-böckerna, då är Lazarus obligatoriskt.
Ja, och sen så ska vi också berätta att man faktiskt kan använda Nextory tillsammans med sina barn. Då rekommenderar jag inte att man läser Keplers böcker, dock. Det skulle ge dem men för livet förmodligen, men det finns ju ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker som man antingen kan lyssna på tillsammans eller läsa tillsammans, eller barnen kan göra det själva, för man kan ju faktiskt skapa ett familjeabonnemang. Det är en fiffig grej.
Ja, och det mina barn har gjort, det är att de skapar egna listor. Så att vi sitter i princip som om vi vore i bokhandeln. Så sitter man och plockar bland olika titlar och så lägger man till det sin egen lista. Så att barnen får liksom sitta och längta efter nästa bok som de ska lyssna på, eller som de använder som då e-bok där man själv bläddrar bland sidorna. Så det är roligt. Vi är uppe, jag tror att det är 4 eller 5 titlar nu var som barnen har valt ut, som vi kommer använda oss av nu under hösten och vintern. Så att jag älskar ju de här listorna. Man får så här längta efter nästa böcker. Och mina barn gillar precis som jag serie, alltså när det finns flera böcker i samma serie, och det är väldigt roligt att de kan ta vid, att det redan finns en ny bok att börja lyssna på precis när man är klar med den första. De behöver inte ligga och suga på karamellen som vi vuxna som måste vänta ett par år till uppföljaren kommer, utan mina barn, de har liksom vuxit in i många av de här bokserierna.
Ja, och om man tänker så här, tänk om mina barn går in på en sån där Kepler-bok av misstag och blir skrämd för livet, så kan man ju faktiskt skapa en profil för barnen som bara innehåller barnböcker, så att man kan känna sig helt trygg med vad det är barnet egentligen lyssnar på och läser.
Annars kommer Nextory att bli stämda.
Ja, verkligen. Men vi har i alla fall ett fint erbjudande för er som är nya medlemmar i Nextory, och det är 30 dagar gratis. Och för att man ska komma till det erbjudandet så ska man gå in på nextory.se/kampanj och skriva in koden träningspodden.
Exakt, så vi tackar Nextory för att ni sponsrar träningspodden och tipsar om deras familjeabonnemang.
Vad har du för plan för att bibehålla de resultaten som du har fått?
Jag har inte riktigt bestämt än. Det jag har gjort nu är att jag har de här dagarna, eller veckorna, vad blir det? 10 dagar nu ungefär, som sen jag körde mitt sista program, sista pass på mitt träningsprogram. Då har jag ätit lite mer. Jag har inte, alltså när man är i Thailand, herregud, fruktshakes, jag älskar fried rice. Jag har, de frågar ju så här, eller snarare så här, generellt sett frågar man inte i Thailand om man vill ha socker eller inte i sin fruktshake. Man häller i socker. Men sen så i den byn som vi är i Chalong, där är det väldigt mycket så här fitness och människor som är där för att träna och typ komma i form. Så där frågar de om man vill ha socker eller inte i sin fruktshake. Och jag bara, gud, ös på med socker. Jag har tagit så här vätskeersättning med socker i och så vidare. Så där har jag varit verkligen så här, med mina mått den här hösten, väldigt fri, käkat chips i poolen och så vidare. Men sen har jag känt så här, jag kom hem nu, okej. Kan jag orka träna 5 pass i veckan? Mm, ja, jag kanske måste minska ner nu på 4. Framförallt för att jag har ganska mycket jobb att ta i kapp. Men jag känner mig ganska taggad för att ha alla passen schemalagda med siffror. Och det där är också en så här tanke som jag har inte tänkt på det sättet innan. Men vi som har tränat mycket ihop den här hösten, vi är ett litet gäng. Vi kom på det när vi nu under den här Thailandsveckan, för vi var där hela gänget. Det här med kognition, alltså hur många gånger under ett pass man måste ta fram sina anteckningar för att kolla siffror för passet.
Mm.
Och det har krävts väldigt mycket så här, kognitiv förmåga att veta, okej, vilka övningar, hur många set av varje övning, hur många repetitioner av varje övning, med vilken vikt, i vilket tempo, och att hela tiden ta hänsyn till de vikterna som jag hade när jag körde passet förra gången. För att jag har haft en utmaning i mina pass från min coach, och det är nämligen att öka på så många övningar som möjligt, även om det bara är med 1 kilo, 1 av seten, så ska jag alltså alltid försöka vrida på lite mera belastning. Och det kräver jättemycket kognitiv förmåga att kunna hantera alla de här siffrorna. Och det tänker jag på ibland när du och jag får mejl från tjejer som springer löparprogram från stora löparboken för kvinnor. Oavsett om det är 5-kilometersprogrammet eller hela vägen upp till maratonprogrammet. De säger så här, åh, det är så svårt att hålla ordning på alla siffror. Att man ska springa i olika tempon, eller att intervallerna, hur många intervaller, och vissa intervaller i 1 tempo och andra intervaller i ett annat tempo. Gud, hur ska jag hålla ordning på allting? Och man måste ju inte göra det. Man måste ju inte alltid vara noga med sina siffror. Men ju mer resultat du vill ha uttryckt i siffror, desto noggrannare behöver man vara med sina siffror. Men är man inte redo för det kognitivt, då blir det ju bara en stress. Vissa människor älskar ju när man får hålla koll på sina siffror och vet exakt i vilka tempo man håller per kilometer och så vidare. Men det är ett jättebra exempel med Hans, min man. Det är typ ett skämt när jag frågar så här, men vad maxar du bänkpress? Han bara, bänkpress? Jo, men jag brukar ha stången, och sen brukar jag ha ibland 2 stora viktplattor och 1 mittemellan. Och så brukar jag göra ungefär så många jag orkar. Jag bara, amen. Det är liksom, han har ingen koll. Han bryr sig inte. Hans nöjdhet ligger inte i att veta hur mycket han maxar. Medan någon annan vet exakt på hektot hur många repetitioner man gör på en viss vikt i en viss övning. Och det är där nöjdheten ligger. Men jag tror att man måste komma ihåg det, att alla måste inte träna med sifferfokus. Men om man vill ha sifferfokus på resultaten, då måste man också vara beredd att göra sifferfokus under träningen. Och det vill jag ha åtminstone 1 månad till.
Ja, men jag fattar. Jag relaterar dock väldigt mycket till Hans när det gäller det där. Alltså när jag styrketränar, jag känner lite så här, den här vikten känns bra. Jag kör på det. Men jag styrketränar ju heller aldrig med någon annan. Så att jag vågar ju inte köra på mitt max. För att om man då ligger där och kör bänkpress till exempel, och sen plötsligt ligger man där med stången på tuttarna, det är ju inte kanske så kul att behöva ropa på någon svettig biff som står några meter bort, ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig att lyfta bort stången? Det vill man ju inte utsättas för när man tränar själv. Så då ligger man ju ändå på någon slags bekvämlighetsnivå där man känner att jag kommer ändå att klara de repetitioner jag ska göra och några till för att vara säker på att det kommer att funka. Så jag går verkligen bara på, aha, den här vikten känns bra idag, jag har ingen aning. Däremot så är jag ju mer sifferfokuserad på löpningen. Jag älskar ju, inte nu, för att nu är jag så långt från mina rekord, men jag har ju innan i alla fall älskat att försöka slå rekord på 5 kilometer, på milen, alltså sätta nya rekordtider hela tiden. Eller jag orkade springa i det tempot så länge och så vidare och så vidare. Det tycker jag är kul. Och när jag tränar nu för maraton, då tränar jag ju efter 4-timmarsprogrammet som vi har i våran bok, Stora löparboken för kvinnor, för att där är tiden också viktig. Jag vill inte bara genomföra. Jag vill kunna närma mig mitt pers. Liksom. Så att där är det, har det vikt av ett helt annat slag för mig än på just styrketräningen. Men vi är väl bara helt enkelt olika där.
Men använder du dig av siffror på andra delar av livet? Till exempel om du så här, sparande eller när det gäller privatekonomi, veckopeng till barnen. Håller du koll på siffror eller är det lite mer så här, sedlar hit och sedlar dit?
Så Patrik, han säger ju att jag har sifferdyslexi. För han tycker att jag är helt tappad bakom en vagn när det gäller privatekonomi. Han bara, men du förstår inte det här. Jag bara, nej, jag förstår inte det här. Jag har väldigt svårt för sånt faktiskt. Och jag har väldigt svårt att förstå en sån grej som att pengar inte kan vara öronmärkta och såna saker. Det går liksom inte in i mitt huvud. Men
vänta, exempel, typ, om du har gjort ett jobb, då tänker du så här, de här pengarna nu, de ska gå till, och sen så är typ ett par nya löparskor.
Ja,
är det öronmärkta pengar? Eller vad menar du med det?
Hur ska jag förklara? Nej, men det har väl varit några situationer när jag har liksom varit att de här pengarna ska gå till det här. Och han säger, men vad spelar det för roll? Du kan lika gärna ta de där pengarna till det där. Nej, det är de här pengarna som ska gå till det. Och att jag har någon så här fix idé att jag alltid ska ha en buffert. Alltså, jag har ju, de flesta av mina pengar sitter ju i mitt företag. Och det är ju bra att ha pengarna i företaget. Alltså, det är väldigt dyrt att ta ut dem i lön. Så att, sitter de där så sitter de ju bra där liksom. Men jag har någon fix idé att jag ska alltid ha en privat buffert. Som jag ska ha på ett konto. Det här är min buffert. Och han säger, men vad ska du göra med den där bufferten? Ja, men det vet jag inte. Om det händer något. Ja, men om det händer något kan du lika gärna ta ut den från företaget då. Ja, nej. Det känns inte alls bra. De här pengarna är öronmärkta för att vara min buffert. Och då kan jag liksom inte tänka i andra banor att jag skulle kunna göra på det sättet som han säger. För mig är det då som att då finns inte de pengarna. Förstår du vad jag menar med det här? Det är väldigt märkliga resonemang som jag har kring ekonomi.
Men det där fick jag någon liten hang-up efter att Handmaid's Tale, så spärrar ju typ regeringen alla kvinnors konton, och sen så är det väl att mannen måste, är den enda som kan få ut pengarna från kontot.
Ja.
Och det där tycker jag är lite läskigt. Så jag har liksom försökt också som du, så här, sprida ut. Så att om jag brukar tänka så här, att om det där kontot skulle bli spärrat, då skulle jag ändå kunna få fram pengar på något annat ställe. Men jag tänker som du, att tänk om någon skulle frysa pengarna. Då vad hemskt det skulle vara.
Ja.
Och att det skulle vara en sån här genusgrej. Att plötsligt så kan inte kvinnan i ett äktenskap ta ut pengar.
Nej, alltså, för jag har ju en sån här sjuk mardröm som jag tänker på ganska ofta. Det är att vad skulle hända om allting bara kraschade? Du vet, hela samhället, hela internet och allting. För de pengarna som man har på banken, det är ju egentligen bara siffror i på internet. Alltså, det är ju inte så att om alla skulle gå och hämta ut sina pengar så skulle ju det inte gå.
Nej. Och det är ju superläskigt.
Så många pengar finns det ju inte. Det är ju skitläskigt. Så tänk om allt det där bara kraschar och det finns inga bevis för att jag någonsin har haft de här pengarna på mitt konto. Det har jag börjat tänka på mer och mer. Vad fan gör man då? Man står liksom där på noll. Och kan inte på något sätt bevisa det här fanns på mitt konto. Jag vill ha mina pengar. Så nu, jag har fått någon fix idé att man kanske måste ha pengar hemma. Men samtidigt känns det ju också helt sjukt att ha massa kontanter hemma. För man använder ju aldrig kontanter. Alltså, förstår du?
Nej, om man kommer med kontanter så kollar någon snett på en.
Ja, och ha massa kontanter liggande, det känns ju ur inbrottssynpunkt, känns ju inte det heller speciellt smart. Så jag vet inte. Men tänk så här, tidiga generationer, de litar ju inte på bankerna. De gömde ju pengar i madrassen. Verkligen, bokstavligen.
Men nu är det faktiskt tvärtom. För jag fick pengar i kontanter av min mamma som hon verkligen hade gått och tagit ut på banken. För att så här, det var så här fin symboliskt att man lämnar över fysiska pengar. Och sen så skulle jag växla dem på Forex och ha med mig typ dollar när vi skulle åka till USA. Och så skulle barnen få också så här att ja, men den här pengen är från mormor och så en sedel. Och du kommer till Forex och bara, jaha, var har du fått de här pengarna ifrån?
Va?
Ja, jag har fått dem med min mamma. Ja, och då, men då förklarar de för mig, då finns det någon sån här lagen om pengatvätt och terrorism, bla bla bla, där de måste, de så här skyldiga att liksom leta reda på pengars ursprung. Så där har det verkligen blivit tvärtom. Kommer du med kontanter, då är det väldigt misstänksamt.
Det är ju rätt sjukt egentligen.
Ja, just den där buffertgrejen, den är ju väldigt viktig för mig. Och jag har haft så här pengar, inte i madrassen, men typ pengar i en låda någonstans, gömd, ja. Väl, så att inte, och inte på det traditionella stället, för nu har jag förstått, jag vet vart inbrottstjuvarna ska gå, de vet exakt var de ska gå för att hitta pengar. Men då var det så roligt, för då tänkte jag så här, men det är så skönt att ha den där bufferten. Och skulle det behövas någon gång så kommer jag alltid kunna få tag på några tusen lappar om det skulle krävas. Och sen så gick det typ ett år, så skulle jag kolla så här, bara, men gud, det saknas pengar här. Då visade det sig att någon i familjen, kanske min partner, visste om att jag hade den där bufferten. Så det har liksom gått och plockat. Han bara, det var så bra, för du hade alltid några 500 lappar.
Nej, vad roligt.
Då har han använt den som en liten buffert när det har behövts. Jag bara, men vad fan, så det var ju min buffert. Ja, men nu har jag inte det längre. Nu har jag faktiskt, nu kör jag på bankkontot. Men alldeles till vi kom in på det här, det var just det här med den kognitiva förmågan kring siffror när det gäller träning. Och ja. Jag kan ju tycka sådär att tycker man att det är knepigt att hålla reda på siffror när man tränar, gör inte det. Om man tänker så här att det är så jobbigt, jag måste öppna anteckningar i mobilen och skriva upp mina vikter hela tiden. Nej, men skit i det. Alltså, man måste inte göra det. Men då måste man också förstå att man kanske inte kommer få de här ökningarna som man förväntar sig om man inte vet om hur mycket man har ökat vecka till vecka. Och det är ju det jag tror många som
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
träna med en PT tycker att det är så himla skönt. Att man behöver inte hålla ordning på en enda siffra, men man får ändå träningsresultat över tid. Men jag har för första gången varit extremt noggrann med siffror under hösten på min egen träning. Jag är inte så detaljfokuserad, varken som PT eller för min egen träning. Jag är mycket mer inriktad på helheten, på the big picture, att göra stora insatser på de stora områdena och inte vara inne och peta i detaljer. Men det har varit väldigt spännande att liksom hitta de här repetitionerna här och där, att kunna öka med 1 kilo och inte alltid tänka sig att det är de stora 2,5 och 5 kilos ökningarna som är det som är avgjort, utan små grejer hela tiden, ett litet steg framåt vecka till vecka. Och det kommer jag faktiskt fortsätta med en månad till. Sen kommer inte jag träna hela 2019, men det har ändå varit väldigt spännande att jobba med den kognitiva förmågan. Så det har jag faktiskt ett ökat sug på. Men det var mitt stora samtalsämne in i veckans avsnitt av Träningspodden. Så nu känns det som att jag har fått lyfta det.
Men jag tänkte att vi fortsätter på samma spår lite grann i alla fall. För att vi har ju fått en lyssnafråga som handlar lite grann om siffror, kan man säga, när vi ändå är inne på det. Den lyder så här. Jag har det lilla problemet att förstå vad som är bra tider på milen, halvmara etc. Detta medför alltså att jag nästan alltid känner mig dålig. Tränar mycket med min sambo och hans bror som är elitdomare i fotboll. Jämfört med dem är jag ju alltid den sämre. Jag springer på träning milen på 45 minuter ungefär och 2 mil på 1,45 typ. Vad är egentligen bra för en tjej? Och det här är ju intressant, det här med tider. Jag vet att Maraton Petra heter hon, var på Instagram.
Ja, Petra Månström.
Ja, hon skriver ganska ofta om tider, att folk förväntar sig att hon ska springa på snabbare tider än vad hon gör, och att det är så jobbigt att man alltid måste prata om tider och så. Och det kan jag hålla med om, att man tränar, att man springer mycket behöver ju inte betyda att man har bra tider på, eller bra inom citationstecken, på alla distanser. Det behöver det verkligen inte betyda, för att det, bra tider får man ju om man tränar för att få bra tider. Alltså då ska man ju liksom träna på ett speciellt sätt om man vill bli snabbare och bättre på tiden. Men om man ska svara på den här tjejen, så 45 minuter på milen är ju jättebra, tycker jag.
Det är en jättebra tid. Alltså jag träffar få tjejer som kan springa milen under 45 minuter. Alltså så är det.
Ja, det är ju svinbra. Det brukar ju vara ett mått som många har, att jag ska klara av att springa milen under en timme. Alltså om man är motionär så brukar man ju liksom sikta på att springa milen under en timme.
Ja, och den där timmen, den är, jag skulle nog säga att den är relativt ålderslös. För att om man har en 15-åring så kan den träna sig till milen under en timme. Och jag skulle också kunna ha en 50-åring som kan träna sig till milen under en timme. Men mycket handlar om det, hur mycket barlast man bär runt på. Men om man säger så här, springer man milen under en timme utan att ha förberett sig, alltså att man inte har sprungit något löpprogram, utan att man helt enkelt får en inbjudan till, hur du vill du ut och springa, jag tänkte jag ska springa Eljusspåret, det är 10 kilometer, det kommer ta ungefär en timme, om man klarar det, då är man bra.
Ja, men precis, och vad skulle du säga är, alltså vad springer eliten på, om man säger?
37, 38, 39.
Mm. Och det är ju då är det elitidrottare vi snackar om. Så springer man på 45, då är man ruggigt bra.
Ja, alltså det är klart, jag ska se vad det finns väl säkert någon som springer på 35 också. Men alltså om en elitmotionär springer ju under 40 minuter en tjej. Men då tränar man ju ganska mycket kondition och man har säkert varit bra på att springa i ganska många år. Ja. Men det jag tycker är intressant, det är ofta förbättringar. Låt säga att någon springer milen under en timme, eller typ 59-ish. Och så tänker man sig så här att jag skulle vilja springa milen under 45 minuter. Mm. Den kvarten som man vill förbättra sig på, den kommer vara ganska tuff att jobba sig under. Jämfört med om man springer milen på 75 minuter och så tänker man sig att man ska springa under 60. Eller att man springer på 1.05 om man vill under 50 minuter. Man får hela tiden tänka att ju liksom långsammare man är, desto lättare kommer det vara att kapa minuter. Men om man vet med sig att man har springer 3 gånger i veckan och man springer milen på 75 minuter, då, trots att man löptränar regelbundet 3 gånger i veckan, då är det antagligen så att man behöver se över vad liksom programmet innehåller. För att 75 minuter på milen som normalviktig, det är ganska långsamt. Men är man överviktig, då får man väl liksom ha lite andra parametrar att gå efter. Men just det där med tjejer som springer milen under 45 minuter, de är ganska intressanta för att de är ofta inte lika, vad ska man säga, procentuellt eller relativt snabba på halvmaraton. Och jag tror...
Hur menar du då? Förklara.
Ja, men alltså, det är lättare att träna sig snabb på halvmaraton än vad det är att springa milen under 45 minuter. Milen under 45 minuter, då är det mycket pannben. Du måste vara atletiskt byggd ofta. Du måste kunna pressa dig hårt. Ja. Men den personen som springer milen på 45 minuter, som verkligen liksom tränar för det, det är ganska vanligt att en person som är lite långsammare på milen, som kanske springer milen på 47, 48, 49 minuter, att den är lika snabb som den som springer milen under 45 sen på halvmaran. För att på halvmaran behöver man ha andra egenskaper. Till exempel att man är bättre på pace. Alltså att man är bättre på att hitta sin fart. Man kanske inte kan pannbena sig på samma sätt. Man kanske inte kan älga på samma sätt. Så att man måste vara lite tekniskt skickligare. Man kanske måste vara lite mer strateg. Att man inte kan mörsa ut 45 minuter. Allt man har. Och sen så inser man att shit, nu ska jag springa 45 minuter till. Man har inte med sig den framförhållningen mentalt. Och den personen som springer milen på 45 minuter, den är i princip aldrig snabbast på maraton. De som springer maraton, som är vanliga kvinnliga motionärer, de är inte snabbast på milen.
Men sen det krävs väl lite olika egenskaper helt enkelt.
Ja, och jag tänker också att de personerna, alltså så här, börjar man springa ett halvmaratonprogram så kommer man säkert bli snabbare på milen samtidigt. Och börjar man springa för ett maratonprogram så kommer man säkert bli snabbare på halvmaraton samtidigt. Men man brukar inte både bli snabbare på maraton och på 10 kilometer samtidigt, för att man jobbar med andra typer av kvaliteter. Och många tror ju att bara för att du springer väldigt långt så är du också väldigt, ofta väldigt snabb. Men min erfarenhet är att det inte är liksom för motionärer överförbart. Och det kan till och med vara så att de som är duktiga på maraton, som faktiskt kan springa maraton under 4.30. Springer man maraton under 4.30, då tycker jag att då är man en väldigt bra maratonlöpare som motionär. De springer inte milen på 45 minuter.
Men jag fattar. Men vad skulle du säga är en bra halvmaratid då för en motionär?
Springer du under 1.55 eller kring 1.50, då vet jag att du faktiskt att det inte är tur. Springer du runt 2 timmar, då kan du göra på pannben och att få kämpa och slita. Så skulle jag säga. Men många som följer ett halvmaratonprogram och så springer man runt 2 timmar, då vet jag att det säkert finns några minuter till att hämta i till exempel att kunna hålla lite högre tempo per kilometer. För att om man tittar på ett tävlingsresultat och så ser man så här, okej, vart skulle jag kunna kapa minuter någonstans? Ja, skulle jag kunna springa lite snabbare per kilometer? Skulle jag kunna springa lite snabbare de sista kilometrarna? Skulle jag, har jag gått flera gånger? Hur långa sträckor gick jag? Hade jag kunnat hålla ihop mitt tempo om jag inte gick, utan om jag hade fortsatt jogga istället? Det är, liksom, det är så många tror och tänker att de ska kapa 30 sekunder per kilometer över ett helt lopp. Men det är sällan hållbart. Och de mer funderar över när man så här, utvärderar sitt snabbaste lopp. Varför fick jag den tiden som jag fick? Och såna här grejer, ibland kan det vara såna sjuka saker som att någon har varit tvungen att kissa två gånger, den har varit tvungen att knyta om skorna och ändå har fått en jättebra tid. Ja, men då är frågan, då kanske du säger så här, ja, och trots att jag var tvungen att kissa två gånger och knyta om skorna så sprang jag på 1:45 på halvmaraton till exempel, eller 1:50. Ja, men det kanske är så att eftersom du hade tre pauser så klarade du av att springa så snabbt. Så det behöver ju inte betyda precis. Bara för att du har fått pauser så har det blivit att det skulle vara så att du
hade gick kunnat långsammare.
Nej, så det där är så här, jag tycker att det, jag vill ju ofta veta vad en, alltså under vilka förutsättningar en person sprang så där snabbt på. Och ibland när någon kommer till mig, om vi säger att jag har en PT online klient och så säger jag så här, mitt rekord på milen, det är 47 minuter. Och jag skulle så gärna vilja kunna springa det igen. Okej, när var det här? Var det i maj? Och sen så blev jag skadad efter det. Eller jag hade så mycket att göra på jobbet. Eller jag separerade från min partner. Och sen så fallerade allting. Och nu är det 6 månader senare och nu vill jag tillbaka till den. Eller, nej men det var 2005. Okej. Vad har hänt sen dess? Du var 17 år och sprang. Ja men alltså det är klart att det är också relevant. Men också då, hur mycket tränade du till den här tiden? Alltså hur många pass i veckan, under hur många veckor på raken krävdes det för att du skulle kunna prestera på den här tiden? De flesta av oss blir sämre med åren på så sätt att vi inte klarar av lika mycket träning. Vi får fler och fler så här, livsåtaganden och så vidare. Men det finns ju undantag där faktiskt åren kommer till sin rätta. Att man tvärtom faktiskt hittar ett lugn i sin träning. Att man nöjer sig med att springa 2 gånger i veckan och håller sig smärtfri och kan springa det under ett helt år på raken och bli bättre av det jämfört med att springa 3 gånger i veckan och få ont och vara tvungen att göra uppehåll hela tiden för att bli smärtfri. Och så att just det här med att man kanske blir lite klokare med tiden kan göra att man faktiskt får snabbare tider på lopp. Men om jag skulle säga så här, vad jag som coach om jag ska säga siffror för 5 kilometer, springer man 5 kilometer under 24 minuter, då tycker jag så här, ja men det är en bra tid. Då om en person som springer på under 24 minuter vill ha hjälp av mig, då vill jag veta okej, hur har du tränat för att ta dig 24 minuter? Är du en talang eller har du sprungit 4-5 gånger i veckan en hel säsong?
Ja.
På milen så blir jag imponerad över någon som springer under 47 minuter. Och då pratar vi om liksom atletiskt byggd kropp. Om någon som är lite överviktig springer under 50, då kan jag också bli imponerad av det. Alltså vilken typ av kropp har du? Halvmaraton, ja som sagt, någonstans 1:45, då är man väldigt duktig skulle jag säga med mina ögon. Maraton 4:30 och snabbare, då vet jag att man har med stor sannolikhet gått ibland, men man har ändå varit igång den största delen. Lidingöloppet, om vi pratar om 30 kilometer, som ju är ett kuperat lopp, men 3 mil ungefär, då skulle jag säga att springer du under 2:40-2:45, då är det också väldigt bra. Det är liksom mina egna referensramar för liksom alla de kvinnor som jag har mött under åren. Men nu säger jag liksom, det här blir ju spann då från 15 till 50. Och pratar man om ultralöpning, då är det ofta så att ju längre man springer, ju äldre man blir, desto tåligare blir man. Man kan tillgodogöra sig alla de minuter och timmar som man har sprungit under hela sin livstid. Så ultralöpare kan ju springa hur många mil som helst och ändå så kanske man är i 50-årsåldern och springer, klarar mycket mer än 25-åring som kanske har lite för mycket pannben och pressar sig lite för hårt i början och inte har det här segheten och uthålligheten. Men det, nu säger jag mina referenssiffror som såklart inte är överförbara på alla. Men...
Nej, men det var ju det som människan frågade om.
Ja.
Människan, vad taskigt, den här tjejen frågade ju om vad du tyckte eller vad vi tyckte.
Men Jessica, har du dina egna siffror? Har du några så här siffror som du känner så här, där är du nöjd med dig själv? Jag, eller vi, alla vi som lyssnar på Träningspodden vet ju att du har höga krav på dig själv och att du lever ofta med en prestationspiska på ryggen. Men har du några siffror som du känner så här, att där är du nöjd med dig själv?
Ja, alltså för det första så vill jag bara lägga in att du, jag tycker du har helt rätt att man blir uthålligare med åren. I alla fall om jag tittar på mig själv så har jag definitivt blivit det. Och många som jag känner också. Det är ju faktiskt ganska vanligt att folk börjar springa maraton när de är 30 plus. Och jag tror inte att det är en slump, utan jag tror att det handlar om att vissa egenskaper kommer liksom med åren på något sätt. Man tappar ju i explosivitet, men man kanske vinner någonting annat då. För det kan jag ju märka när jag spelar basket också, att explosiviteten är ju inte alls vad den var när jag var 20. Men å andra sidan så tror jag att jag är uthålligare idag än vad jag var när jag var 20. Så att det har ju både plus och minus skulle jag säga. Men när det gäller tider så har ju jag faktiskt, om jag nu får imponera lite grann på dig då Lovisa, varit i de spannen som du säger, både på milen och på maraton. För att när jag sprang milen som snabbast, då var jag nere på, jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag var nere på 46-47 minuter någonstans. Det är mitt rekord. Jag tror 47 faktiskt. 46 har jag nog inte sprungit, men typ 47. Och milen, eller maraton, där är ju mitt rekord 4.06. 4.06.00 faktiskt sprang jag i mål på. Det var ju väldigt irriterande.
Den där sekunden också.
Ja, men det var verkligen 0-0. 4-0-6-0-0. Jag var så irriterad. För att mitt mål, när jag började springa maraton, det har ju varit att springa under 4 timmar. När jag har sprungit under 4 timmar, då känner jag så här, nu är jag nöjd. Nu har jag gjort det jag har drömt om. Jag har sprungit ett maraton under 4 timmar. Coolt. Så när jag kommer i mål så vet man ju inte riktigt tiden. För det får man ju veta i efterhand. För man vet ju inte riktigt när man startar. Eftersom det är många som ligger i startförhållande. Det tar ju ofta någon minut innan man kommer över startlinjen. Så det är ju chippet som mäter, så ofta får man ju tiden först i efterhand. Och då kände jag ändå så här, jag är ändå snudda någonstans där uppe runt 4. Tänk om, tänk om, tänk om. Men icke, 4.06. Och då hade jag ju, precis som du nämnde, gjort ett toalettbesök på vägen och sådär. Och började direkt tänka, var hade jag kunnat plocka in de här 6 minuterna? 6 minuter när man springer i 4 timmar, det är ju inte så jäkla mycket. Det är ju inte så mycket. Men skitsamma, jag ska inte gå och gräva ner mig för det. Men mitt mål är att springa ett maraton under 4 timmar. Jag ska klara det någon gång. Jag hoppas kanske klara det nu när jag springer Big Sur-maraton. Men det är väldigt backigt har jag hört. Det är ganska utmanande maraton. Så att det är väl kanske inte något maraton man persar på. Det tror jag inte egentligen. Men jag tränar ju i alla fall 4 timmars programmet. Och milen så är det ju att vara under 50 minuter tycker jag är jättebra. Så när jag själv har sprungit under 50 minuter så tycker jag att det är en grym tid för en tjej. Då är man ändå bra på att springa milen skulle jag säga. Men jag måste också säga att det är ju stor skillnad, som du säger, att springa en snabb miltid och springa en snabb maratontid. Det känns ju helt olika i kroppen. Alltså när jag har sprungit under 50 minuter på milen, då är det ju jobbigt nästan hela tiden. Det är ju, alltså då tar man ju ut sig och det är inte mycket vila, utan då springer man ju gas konstant. Och när man springer maraton på en bra tid, runt 4 timmar som jag har gjort, det blir man ju inte liksom trött, man blir inte anfådd och trött i lungorna om man säger på samma sätt, utan det är ju en annan slitenhet som man känner i kroppen. Men det är ju inte så att man känner att lungorna tog slut, jag hade inte orkat springa mer. Men springer man milen på 47 minuter, då brukar jag känna när jag är färdig med det att jag hade fan inte orkat mer, jag hade inte orkat snabbare. Förstår du vad jag menar med den skillnaden?
Ja, och just det där med den mentala tåligheten, den är ju faktiskt en jag skulle nog säga en viktigare parameter än syreupptagningen. För att vissa människor har ju den här förmågan att faktiskt pressa sig mentalt, trots att man egentligen inte är så vältränad, så kan man så orkar man ta ut sig. Och vissa människor kanske till och med presterar bättre på träning när de inte behöver ha det här mentala pannbenet. Så att de egentligen, vad ska man säga, om man skulle jämföra, så här, överföra siffror, så ser man att din syreupptagning är kanske bättre än någon annan, men du kan inte utnyttja den maximalt för att din hjärna säger stopp innan dess. Och det tror jag att folk inte riktigt fattar. Jag själv, jag är ju jättebra på att ta ut mig. Och jag ligger ofta nära mitt max när jag ska prestera riktigt hårt. Medan någon annan sådär att ja, löka lite grann och är ganska nöjd med att inte vara nära sitt max. Och det är fine. Så tänker man att, och tror att det som jag gjorde nu, det var mitt max. Och det är ju en sån här träningsgrej också. För att följer man ett träningsprogram, tänk om man följer ett halvmaratonprogram eller ett milprogram, man tränar ju också sin mentala tålighet. Ska man springa 4 minuters intervaller 4, 5, 6 gånger och inser ganska snabbt efter den första intervallen att shit, jag har gått ut för hårt, då krävs det ganska mycket pannben för att orka upprätthålla det tempot även de kommande 4 minuterna. Jämfört med den personen som aldrig följer program men som ändå springer så här random pass lite hur som helst och inte håller koll på sina tempon. För när det sen väl gäller att man ska göra den här maxningen, om man tänker sig att nu ska jag mäta hur bra jag är, om man då känner igen känslan. Förra gången jag var så här trött så orkade jag ändå springa 10 minuter till. Jämfört med att shit, nu är jag så här trött, vad händer nu? Kommer jag svimma? Gud, det känns som att jag ska kissa på mig. Och nu springer någon om mig. Och vad dålig jag var som nu blev omsprungen. Så börjar man lägga in de här mentala grejerna. Att när man blir trött mentalt så börjar man tänka på massa andra grejer. Så att jag tror att det finns ju ett värde i att träna sin mentala tålighet under träning. Men jag kom på faktiskt en annan aspekt som jag, apropå så här, vad jag blir imponerad av. Jag skulle nog säga att jag blir mer imponerad av någon som springer 3 gånger i veckan enligt ett program, 10 veckor på raken, och sen så springer ett lopp och faktiskt så här lyckas, vad ska man säga, pricka sitt tempo, jämfört med den personen som aldrig springer men som när det väl är ett lopp springer snabbare än den personen som har tränat inför loppet. Så jag kan nog bli mer imponerad av den personen som har lagt upp en plan och som har följt planen än den personen som bara presterar och maxar ut det och inte har förberett sig. Förstår du? Alltså, jag tror att vissa blir imponerade av att man är snabb på milen. Men jag blir ofta imponerad över människor som orkar göra ett arbete inför milen.
Ja, men jag håller med precis. En del människor koketterar ju med så här, jag hade inte tränat någonting och så sprang jag ändå på det här och så här. Jag tycker inte att det är så imponerande faktiskt. Jag tycker liksom att lägga ner ett jobb, det imponerar på mig också. Så där är vi absolut lika. Någon säger så här, ja, men jag hade inte tränat något och jag sprang ett maraton, då tänker jag bara så här, lucky you, dina gener har ju gjort att du kunde göra det då, men du har ju inte ens ansträngt dig. Tänk vad du skulle kunna göra om du ansträngde dig. Alltså,
nej,
så kan jag känna.
Och det är väl samma sak även med tyngre styrketräning i gymmet. Ja. Alltså, jag blir ju inte jätteimponerad över någon som går in och drar 100 kilo marklyft första gången den provar. Då är jag ju mer intresserad, okej, hur kan du ta det från 100 till 120 i marklyft? Ja. Jämfört med den personen som börjar på 50 kilo i marklyft och sen efter några månader klarar 70 och sen till slut några månader senare lyckas ta sig till 90 kilo marklyft. Då blir jag mer imponerad av än den som tar 100 kilo första gången den provar. Men, ja. Men jag, där också det här, apropå att vara så lite cynisk. När man vet hur mycket som är gener, hur mycket som är talang, hur mycket som är att vara den här självklara personen som bara så här Pippi Långstrump, som jag själv känner igen mig lite grann i det här. Det här har jag aldrig provat förut, det här kan jag säkert. Jämfört med den personen som kanske är lite rädd eller som har väldigt mycket respekt för en övning eller en utmaning eller en händelse som man ska förbereda sig för. Jag kan ju bli jätteimponerad av människor som tar hjälp av en PT för att förbereda sig inför en vecka i fjällen på sportlovet. Som faktiskt fattar så här att okej, om jag ska åka skidor utför med mina barn, om jag ska palla och åka svarta backar, så måste jag förbereda mig. Det är ju nästan mer imponerande att man har den motivationen och orket att faktiskt göra träningsprogram på skidbacke, jämfört med den personen som bara glassar upp till Åre och kör några såna här snygga pudersvängar och bara pa, 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 pa. Så att det, jag tror att jag gillar ju de här ihärdiga människorna som faktiskt lägger ner lite mera själ i sin plan.
Ja, jag håller med. Jag håller med. Och det är lite samma. Egentligen så kanske vi bara är avundsjuka. Att vi önskar att vi också var såna själva. Det kan vara så.
Ja.
För jag känner lite samma med mitt yrke. Så här, jag blir verkligen imponerad av folk som har gjort jobbet, som har kämpat sig upp, som verkligen har jobbat hårt för att komma någon vart och liksom gjort slit, gör att också inte bara glassat in på en räkmacka. Anna Brolin till exempel, ett jättebra exempel. Alltså jag vet ingen som jobbar hårdare än Anna Brolin, och det har hon gjort alltid sedan hon började liksom rapportera från Spanien på spanska, och hon har fan kämpat så jäkla hårt. Hon är ju värd alla framgångar i världen. Och sen finns det vissa andra, ingen nämnd, ingen glömd, som bara liksom har glidit in på en räkmacka och bara, men hur svårt kan det vara? Och så bara leker programledare och på något sätt så funkar det ändå, och det är väl jättekul för dem sådär, men det, jag blir inte speciellt imponerad av det, utan jag blir imponerad av dem som faktiskt har gjort jobbet. Jag gillar slitvargar, jag gillar sådana som kämpar för någonting, för att uppnå någonting. Det tycker jag är en egenskap som är väldigt det är en cool egenskap.
Men du är väl en slitvarg i din bransch?
Ja, men självklart! Annars så skulle jag väl inte ha snackat skit om de som har glidit in på en räkmacka. Nej, jag har ju jobbat stenhårt. Det kanske inte folk fattar, men jag har jobbat som en idiot. Så mycket som jag jobbade de 10 första åren som jag jobbade med tv. Jag tror inte folk förstår. Jag har verkligen, verkligen kämpat. Så att jag känner inte att jag inte förtjänar att få framgång. Liksom, för jag har fan med slitit.
Jag träffade en kompis. Jag tror att jag pratat om henne förut, men hon är kampsportare och håller på med thaiboxning. Och hon åkte till Thailand för några månader sedan. Och hon har bott på Phuket i periodvis de senaste åren. Men nu ska hon vara i Bangkok och ha sin hemmaplats där. Därför att där kan hon få mera. Hon kan få tuffare matcher, hon kan få fler matcher. Och hon, jag tror att hon har tagit någon sån här bälte i på ett EM typ, och flera svenska guld, tror jag, SM-guld i thaiboxning, och hon har en dröm om att få gå en match om världsmästarbältet. Och nu var hon och hälsade på Phuket, så vi körde några pass tillsammans förra veckan, och hon är ju rolig, för hon använder nämligen en hashtag på Instagram som är I'm not talented, I'm obsessed.
Ja.
Den är väldigt spännande just att säga att hon har ingen talang, men hon är den som jobbar säkert allra mest med sin träning, med sig själv, med sina prioriteringar. Och det är ju någonting charmigt i att man faktiskt, man har inte så lätt för sig, men man kämpar på ändå. Och när man tittar på, det är ju så väldigt trendigt att prata om övervikt och fetma och hur dåligt det är att vara fet, och kan man vara fet och hälsosam samtidigt? Ja, vi vet att bara för att du är smal så kan du vara mindre hälsosam än någon som är överviktig. Vi håller hela tiden på att värdera olika typer av kroppar mot varandra och olika typer av beteenden. Är det bättre att vara överviktig och träna men inte röka jämfört med någon som är underviktig, som inte tränar men som röker och så vidare? Så försöker vi hela tiden hitta de här sanningarna, vilket vi aldrig kommer kunna göra. Vi kan hitta en skala, absolut. Men jag kan ju imponeras av människor som går emot väldigt många odds och ändå fortsätter. För att jag tänker på, det är klart som fasen att vi, då säger jag liksom, jag vet inte vilka vi är, men i min värld då, vi som får resultat av träning, vi som känner att vi blir bättre när vi tränar, vi som mår bra av att träna, vi som är nöjda med oss själva när vi gör bra mål, bra val när det gäller mat. Vi som känner oss duktiga när vi går och lägger oss i god tid och faktiskt får effekterna av det hela tiden. Det är ju så mycket lättare för oss jämfört med alla människor som tränar och inte får resultat, som tränar och tycker inte om det. De får inte den här lyckokicken. De känner inte sig mer nöjda med sig själva. De blir bara tröttare av att träna. De får bara ont när de tränar. Och som ändå fortsätter. Det är ju egentligen mer imponerande än vi som är lite egocentriska. Vi får massa likes, vi får massa hejarop. Vi berättar och delar hela tiden med oss av våra framgångshistorier, av hur lyckade våra träningssatsningar är och så vidare. Det är ju hur enkelt som helst att fortsätta då. Men det är ju också sådär, det här med att hela tiden få motstånd men att ändå fortsätta, det är ju också imponerande.
Ja, men verkligen. De säger ju det ofta att barn som är väldigt talangfulla på någon idrott, alltså när de är små, det är inte alltid de blir de bästa spelarna ändå, för att de behöver aldrig kämpa. De behöver liksom inte göra jobbet, för att de kommer undan med det ändå. Och sen när man växer upp och får lite tuffare fysiskt motstånd, eller om man har varit väldigt lång och andra växer i kapp och sådär, när man inte längre har det där övertaget som man hade på talang eller på fysik eller vad det nu kan vara när man var liten, då när de andra kommer i kapp och sådär, då kanske man tappar sugen totalt. Så då spelar det liksom ingen roll att man var en supertalang om man inte gör någonting av den på något sätt. Så det är väldigt, jag vet inte.
Men det är väl samma sak med studieteknik. Om man har en särbegåvning som barn, eller om man har väldigt hög IQ till exempel, eller att man är väldigt snabbt tidigt utvecklad, så att man klarar alla uppgifter i skolan på talang, på att man har vissa typer av skills som ger en försprång, och sen kan man ta sig igenom hela låg-, mellan- och högstadiet. Man kanske till och med kan ta sig igenom gymnasiet på att vara allmänbildad, på att lyssna när vuxna pratar och så vidare. Och sen kommer man till högskola där man förväntas ha en studieteknik.
Ja, exakt.
Och då lärde man sig, lärde man sig inte plugga när man gick i fyran. Det är väldigt svårt att göra det på högskolenivå. Och, ja. Och det tänker jag ofta när vuxna är så stolta över sina barn, att de ligger så långt fram i utveckling. Och då tänker jag så här, att undrar om det här barnet faktiskt har lärt sig de sakerna som man behöver lära sig som inte är kunskap. Alltså det här med att vissa, jag känner igen mig själv till exempel, som alltid har läst väldigt snabbt. Jag har alltid läst snabbast och har suttit av så mycket tid i skolan för att jag har varit snabb på att läsa.
Ja.
Men insåg typ som vuxen, alltså flera gånger, och det var framförallt när jag började lyssna på ljudböcker, så inser jag att mina ögon ser texten, men att jag ganska återkommande inser att jag har inte läst. Jag förstår inte vilka två personer det är som pratar med varandra plötsligt. Och då har det ändå gått flera sidor där det här långa samtalet har pågått.
Jaha.
Och det är ju också sådär att man, ja, men det, gud, vad duktig du är så snabb på att läsa. Och så inser jag att mina ögon tittar på orden, men jag har liksom missat sammanhanget. Så att, ja, det där är ju intressant med vad man är för typ av person. Och jag som gärna gör saker hellre snabbt och fort och får det gjort än gör det väldigt noggrant, det ger ju mig fördelar på vissa områden, men ibland så är det ju faktiskt till ens nackdel också.
Jag känner verkligen igen det här, för att jag hade ganska lätt för mig i skolan och pluggade inte speciellt mycket, utan jag pluggade liksom dagen innan ett prov och sådär, och så hängde jag ju med på lektionerna och så att jag behövde inte plugga så väldigt mycket. Men det blev ganska tufft för mig när jag kom faktiskt upp i högskolan. För där var det så mycket svårare grejer. Alltså vissa böcker man läser på högskolan är ju bara, alltså det är som grekiska. Jag har ju pluggat lite allt möjligt, så att jag har ju provat på all möjlig litteratur. Framförallt så tyckte jag väl kanske att ekonomilitteraturen var svår, men det är ju för att jag är sifferdyslektiker, som Patrik då säger. Så det är inte så konstigt att jag hade svårt med ekonomilitteraturen. Det var knepigt. Och då funkar det ju inte det riktigt inför en tenta, min teknik att köra dagen innan och sitta uppe hela natten ofta och bara trycka in det i skallen. Eller när man skulle göra så här längre arbetar arbeten, du vet, som man skulle hålla på med kanske hela terminen och sen lämna in vid terminens slut. Det funkar inte heller så bra för mig. Det kunde vara så här att 2 veckor innan det där skulle in så kunde jag komma på så här, kanske skulle ha börjat med det där. Kanske skulle ha bestämt ett ämne i alla fall. Och då blir det ju väldigt, väldigt stressigt. Så att jag känner verkligen igen mig i det där.
Men vissa människor känns det som att de ville sätta världsrekord redan vid förlossningen. Typ, jag var den snabbaste bebisen som någonsin fötts på det sjukhuset. Inget barn var så bra på att skrika som jag var. Och sen går man igenom livet och ska hela tiden försöka ta de här världsrekorden och blir typ jättefrustrerad när någon annan är bättre på att göra 100 burpees än en själv. Ja. Trots att det finns, men det är noll prestige i att vara bäst på burpees. Men man har ändå det hela tiden i sig. Och det kan nästan vara så att tårarna börjar bränna bakom ögonlocken om någon annan är snabbare på 100 burpees.
Nej, men verkligen. Det är en viss typ av människor.
Har vi något annat vi vill ta upp i veckans avsnitt av Träningspodden? Eller ska vi spara ett ämne?
Jag tror
ämne?
Vi sparar.
Jag har nämligen ett ämne som vi kan lägga som en liten sån här teaser.
Precis. Vad vill du teasa med då, kära Lovisa?
Jo, jag vill teasa om när man vill kombinera träningsprogram för uthållighet. Till exempel, tänk om man skulle vilja göra klassiken 2019, men man vill också springa något lopp, vanligt lopp, parallellt. Hur ska man tänka kring att förbereda sig för Vasaloppet under vintern, eller Öppet spår, eller Tjejvasan, och samtidigt hålla på att springa? Måste man ta på sig dubbskorna ut i snön i vinter? Den lyssnarfrågan vill jag ta med mig till nästa vecka.
Ja, men det är bra. Då har vi någonting att snacka om även nästa vecka. Så nu kan vi väl egentligen runda av. Så kan ju folk som lyssnar på oss nu också börja tänka på att runda av sitt träningspass. Nu har ni kört hårt i över en timme, så bra jobbat.
Verkligen. Det finns ju vissa som delar upp sina träningspass. Nej, delar upp träningspodden på dubbla träningspass. Det är också bra jobbat. Tänk om man tränar då men ungefär 40 minuter 2 gånger i veckan. Då har man ett träningspodden gjort på det.
Ja, det är ändå riktigt bra. Det kan ju vara liksom en peppande kraft att man verkligen kommer ut på sitt pass. Att man tänker sig, nu ska jag lyssna på träningspodden. Det får jag inte göra om jag inte tränar samtidigt.
Och fortsätt skicka in era favoritämnen som ni vill att vi ska prata om. Den här veckan så diskuterade vi mycket kring att mäta träningsresultat, olika typer av parametrar. Den kognitiva utmaningen kring att mäta sin träning eller att följa ett träningsprogram uttryckt i siffror. För vem passar det? Och så pratar vi också om, vad blir man imponerad av när det gäller träning? Är det de snabbaste resultaten på milen eller de som gör mest arbete?
Och så lite sifferdyslexi på det.
Heter inte dyskalkytri?
Menar du att det finns ett ord för det?
Ja. Men jag är inte säker på hur det uttalas, och jag pallar inte googla. Men det är säkert någon av våra lyssnare som kommer skriva nu på veckans podcast avsnitt eller inlägg på Instagram att det heter dyskalkytrisi kanske.
Ja, men hoppas de gör det, för då har vi ju lärt oss något nytt. Det vore kul.
Det håller jag med om. Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka. Glöm inte att titta på Vem kan slå Anja och Foppa med Jessica.
Exakt.
Woohoo!
På söndag.
Woohoo!
Och sen Breaking News kör jag igång på
och
måndag.
Breaking News. Gud, det är så mycket Jessica just nu.
Och jag vet.
Ni som har följt min lilla Baxter i inspelningarna till nya Sune-filmen. 30 november har Sune vs Sune premiär. Det är många som har väntat på den filmen som har sett Baxter växa upp. Och då har han ju faktiskt rollen som Håkan Bråkan, lillebror.
Ja, men precis. Så vi får väl säga att vi avslutar Träningspodden med reklam och i samarbete med oss själva. Eller hur?
Det är den bästa reklamen. Min avkomma. Det var mina gener som skapade den där lilla Håkan-bråkan.
Ja, exakt. Det kan du ta åt dig. Det kan du ta åt dig, Lovisa. Allt är din förtjänst. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Ha nu en trevlig helg, så hörs vi om en vecka. Hej då!
Puss, puss!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.